Without further ado, nu kör jag igång bara.
Jag gjorde det ytterst osmarta att jag stoppade in två stycken såna här hårda halstabletter i munnen.
Mm, det var inte så jävla.
De låter så här mycket.
Ja, för suga på dem då, inte hålla på att smaska.
Du.
Jag hatar dig för att jag kommer bli sjuk nu när jag sitter bredvid dig.
Det är sådana man inte pratar om i coronatider. Men,
ja, men vi är dubbelt vaccinerade och du har haft corona 4 gånger så att du har ju inte corona.
Nej, men man minns inte hur det var att ha en sån här vanlig svenneförkylning.
Nej.
Näsan
vänd dig om, rinner. Vänd på ans- du får inte prata mot mig.
Det är du. du,
ja.
På tal om att du hatar mig så är det ju ömsesidigt.
Ja.
Nej, det det vilken konstig inledning.
Ja. Men, ska vi hälsa folk välkomna först innan du börjar hata mig tillbaka?
Nej, men det är bara... vet du, det här, du ska få en sån jävla kärlekshyllning.
Ja, vad härligt!
Men vi säger väl välkomna till Dealen med bilen avsnitt 229.
Ja, välkomna.
I förrgår så ringde ju du mig och ville låna vanen eftersom du hade köpt 2 stycken barnsängar.
Ja, och jag hade tänkt faktiskt fråga dig idag också om du kan hjälpa mig. Men du behöver inte bära, du behöver bara köra.
Jag blev ju glad, för det är ju precis det här som vanen är till för.
Ja.
Men sen kröp det ju fram att du ändå tyckte att det vore skönt om jag hjälpte till och få in de här barnsängarna i bilen.
Ja. Och när du säger barnsängar så var det inga små spjälsängar utan det var ju stora, tunga 90-sängar.
Ja, men det var ju 2 90-sängar.
Ja,
men det
med
var inte,
slådor under.
Ja, men det var inte, du målade ju upp det på ett förskönande sätt. För när vi kom fram så inser jag ju att jag är grundlurad.
Ja.
För framför oss så står ju då, som du säger, 2 massiva sängunderreden i trä. Med tre lådor i varje säng. Sen träribbotten och slutligen 2 90-sängmadrasser.
Mm.
Det var liksom som att du hade glömt bort att säga att det krävde 6 personer för att bära ner de här sängarna.
Jag känner ju dig. Uh-huh. Så jag vet ju, jag kan inte vara ärlig. Och du, men å andra sidan så känner du mig. Så du borde ha räknat ut vad du hade framför dig.
En sån dubbellögn. Till ditt försvar så ska man ändå säga att det gick ganska smidigt. Dels så gick ju sänghelvetterna in på centimeter.
Det var helt
sjukt. Vanen.
Det var verkligen Tetris.
Det var
som att den var gjord för de där 2 sängarna.
Ja, men det var en fulländad Tetris-omgång. Du vet, när man lutar sig tillbaka och tänker att det här får jag aldrig till igen.
Nej.
Plus att det är ju också tack vare att du och jag samarbetar så otroligt bra.
Ja, det gör vi faktiskt.
Vi slås ju titt som tätt av när du och jag tillsammans ställs inför liksom jobbiga eller utmanande uppgifter. Då går vi in i liksom en tyst, unison bubbla. Mm. En gemensam bubbla.
Mm.
Där vi blir en arbetsorganism som är 100% synkad.
Ja, så är det faktiskt. Verkligen.
Vi har ju aldrig hamnat i en situation där vi står och kliar oss i huvudet och jag vill börja med juckapalmen och du vill börja med matbordet. Liksom.
Nej, så är det ju. Vi kan ju vara rådlösa, men då är i så fall båda rådlösa.
Ja. Helt handfallda. Ja. Kanske det är så vi oftast är. Men vi tänker alltid lika.
Ja, det gör vi
och
faktiskt.
Så sätter vi igång utan att behöva diskutera hur man ska göra saker. För vi har ju också kompisar där man, ska man göra någonting, då måste man först ägna en halvtimme åt att diskutera hur man ska göra det. Där hamnar ju vi aldrig.
Nej. Nej, det är som en ubåtsbesättning.
Ja.
Eller?
Ja, det är en bra, det ska, det, den bär jag med mig.
Ja.
Men det spelar ingen roll.
Jag är kapten och du står i köket och skalar potatis.
Nej, jag håller utkik. Men det spelar ingen roll om vi ska renovera ett kontor eller flytta en säng eller bygga eller riva en mässmonter. Eller när vi kampar och reser är ett dåligt exempel, för där är vi alltid rådlösa.
Ja, där litar vi på varandra fast ingen bryr sig. Vilket gör att vi har missat så många flyg över Atlanten så det finns inte. Men nej, men det stämmer.
Jag vet inte varför jag hamnade här. Det blev som en vacker läderbögshyllning till våran friktionsfria vänskap.
Ja, men det är en fin vänskap.
Det är ändå otroligt viktigt det här med att saker och ting ska vara friktionsfria. Det blir man så slås av det på sommaren.
Liksom. Verkligen.
Inte behöva älta de oviktiga sakerna.
Nej.
Du, jag var ju på bio.
Ja, du ringde och var så jävla uppspelt efteråt.
Jag såg En runda till som är regisserad av Thomas Vinterberg, dansken, med Mads Mikkelsen och Maria Bonnevie i huvudrollerna, och några fler såklart. Den här filmen vann ju Oscar för bästa internationella långfilm 2020.
Aha.
Och sensmoralen i den här filmen är att man ska hitta livets glädjeämnen, och i den här filmen så gör de det via alkoholen.
Det är ju
och den är så jävla befriande, icke icke-moralpekande.
Ja, det är det man älskar med danskarna.
Ja. Ja. Jag orkar inte recensera den här filmen. Nej. Överhuvudtaget.
Nej, men det, jag tror att folk redan har någon idé om att den skulle få ganska högt betyg.
Nej, men det är
en av dina fem bästa filmer, sa du.
Men det är också så här, den här det kändes som att det var, man hade en plikt att gå dit salongs.
Ja, ja, just det.
Så att vi drack ju 2 eller 3 öl innan. Ja. Och så satt vi på den här biografen som heter Capital på Sankt Eriksplan. Där det är liksom länsfåtöljer och bord. Och så kan man beställa in vin och, ja, och champagne, ja, till bordet.
Det är så jävla bra.
Det är liksom, man hade precis rätt mindset. Man var, kroppen var mottaglig för den här filmen på ett helt sjukt sätt.
Ja.
Men ska man se en film i år så tycker jag man ska se den.
Ja, ja, ja. Fan vad kul. Och ja, kul att gå på bio. Det var länge sedan, va? Ja. 2 år sedan minst.
Ja, minst.
Så det var bio. Minst. Det? Du, är vi så gamla? Nej, det är vi inte.
Nej.
Jag bara tänkte så här. Jag tänkte om jag har någon minne av att jag någonsin har fått rökt in i bion. Men det har man väl aldrig fått gjort.
Nej.
Nej.
Möjligtvis på någon sån här utomhusbio på Kutens.
Ja, men det är precis. Ja, ja, ja. Du, kan inte du babbla på lite? Jag måste stoppa in min sladd till datorn, inser jag.
Du har ju spårat ur lite.
Ja.
När det kommer till motorcykeläventyr.
Ja.
Alltså, ny hjälm.
Ja, min tredje.
Din tredje hjälm på kort tid.
Ja.
Inplanerade.
Jävla grym hjälm.
Ja, du får lägga upp en bild på den kanske då. Inplanerade tripper till fjällen.
Ja.
Och så tillbringar du varenda ledig minut på YouTube där du följer typ 100 olika äventyrare parallellt.
Ja, min fru säger att jag har Asperger, för att jag kan ju snöa in. Alltså jag tittar så alltså det är så, jag tittar så det är typ det enda jag gör. Ja. Jag tittar bara på motorcykel.
Nu innan vi drog igång podden, bara för 10 minuter sedan.
Ja, du satt inne på kontorsdelen.
Så satt jag och betalade räkningar, ja, på kontorsdelen. Mm. Och så hör jag hur... så att du hade en minut på dig, då drog du upp en äventyr.
Nej, det var krossad.
Det var kross, okej. Okay. Men då kan jag i alla fall avslöja att jag har fastnat i ungefär samma resa.
Ja, du ska inte säga någonting, för du är precis likadan.
Jag minns inte riktigt hur mycket jag har berättat förr, men min tanke var ju att bygga en brutal overland rig av min nya van. Det som jag kör omkring.
Ja, det tror jag inte du har snackat så mycket om. Nej.
Det vill säga höjsats, takräcke, campinginredning och jada jada.
Mm.
Men sen dök det upp, som det så ofta gör, en ny idé.
Mm, en fantastisk idé, tycker jag.
Och det var ju att helt sonika ta den nybyggda Wagoneren, som snart är klar.
Mm.
Och som från början skulle bli världens vackraste och bästa daily driver.
Mm.
Och istället bygga om den till en overland-maskin.
Mm.
Men jag vill ju liksom ha både och.
Mm.
Så den nya idén, och det här är så jävla bra, bygger ju på att utseendemässigt ha en helt original Wagoneer.
Ja.
Dark denim blue med träsidor.
Mm. Och, jag älskar det, jättefin färg du har valt.
Ja. Mm. Och ja, allt det där som alla känner till, men det är en ny Wrangler under då, eller nästan ny. Men bilen jag ska köra till vardags, det blir då liksom en vacker original träsiders Wagoneer.
Just det.
Men sen på helgen, då ska jag då backa in den i garaget och från taket hissa ner ett stort heltäckande takräcke som jag då skruvar fast med 6 infästningar i dropplisten. Mm. Standard takräckesinfästning.
Mm.
Men det här äventyrstakräcket kommer då utseendemässigt och praktiskt sett förvandla min Wagoneer till en perfekt campingbil.
Ja, det sitter taktält och allting på.
Ja,
ja.
Det är lite som att bilen har väldigt snygga vardagskläder, typ ett par välsittande chinos och en snygg skjorta. Men sen
snygga chinos.
Ja, men i brist på ord.
Ja.
Hur skulle du beteckna ett par? Ja, skitsamma.
Ja.
Men när man sätter sen på sig en stor ryggsäck, då kommer man uppleva de här lediga chinoserna som ett par vandrarbyxor.
Mm.
Och skjortan som man hade på middagen på Teatergrillen eller på Astoria, den upplever man nu vara en sån här vattenavstötande överlevnadsskjorta som andas. Det vill säga ryggsäcken, eller i bilens fall då takräcket, kommer ändra bilens karaktär.
Mm, just det.
Det är så jävla smart.
Ja. Det här är en jättekonstig liknelse. Jag kommer säkert inte få ihop det här överhuvudtaget. Men när du försökte liksom göra om din bil till någon form av person i kinos,
ja,
Jag har en kompis som är polis. En väldigt god vän. Och han berättade att liksom, det finns lite olika typer av poliser. Och dels var det liksom de här piqué-poliserna. Det är ju lite så här crossfit, gymmade liksom.
Det är inte poliser som går privatklädda i en piqué-tröja, utan de som jobbar i piqué.
Ja, piqué, precis. Ja, det är lite mer så crossfit-killa. Kanske någon tränar lite kampsport och sådär. Men sen så berättade han att de här insatsstyrkan, alltså värstingsnutarna vi har, de ser ut som killarna som gick i natur, fast de är jävligt seniga. De går liksom i privat, så här, fjällräven, lite så här stenhårda nördar. De är inte så här grabbiga. Och det är kanske en sån liksom fjällräven nörd som är kruthård under, som på jobbet klär på sig den här jag vet inte, dålig liknelse. Men
jag ville ändå att du skulle fortsätta, för jag tänkte att om du skulle få mig till att bli en sån här kruthård insatsstyrkepolis.
Ja, en annan rolig grej som jag hörde apropå det, nu svävar jag ut, som jag tyckte var en väldigt bra liknelse och som var på pricka att tänka på dig. Du gillar ju Nya Panamerikan så jävla mycket. Jag lyssnade på en motorcykelpodd. En av alla 100 som jag lyssnade på. Och då var det en amerikan som beskrev den, det han sa, det som är så bra med den och som gör att den liksom kommer att attrahera Harley-Davidson-kunden. Vet du vad det är?
Nej.
Den ser tactical ut. Till skillnad från alla andra äventyrshojar som ser väldigt tekniska ut. Den är väldigt tactical, eller hur?
Den är verkligen tactical. Men såg vi fick ju på Insta från Eje Hägglöf, fick vi ju ett... att vi hade förutspått rätt. För att nu ska de då göra nya Harlin Panamerican till snuthoj.
Det ser så ut, ja. Precis.
Det är jävligt främst.
Vi kommer från ämnet lite igen.
Ja, takräcket ska då innehålla en jävla massa saker. Och när det inte används så hänger det i taket. Men det jag då skulle komma till, det var att det har helt spårat ur. Jag har säkert lagt till dags dato någonstans mellan 30 till 40 000 på prylar till takräcket och skuffen på bilen. Nu ska det ju själva takräcket fabriceras, alltså byggas också.
Kommer jag få se någon bild eller?
Ja. Jag kommer säkert vara uppe på samma pengar som jag skulle kunna fått en fin bruksig Cadillac för. Bara på takräcket. Och nummer ett, det var att jag hittade ju ett otroligt vackert gammalt äventyrstakräcke från typ 60-70-talet. Som kanske har suttit på en duett eller någonting sånt där. Men formen var så jävla snygg. Så det ska breddas och förstärkas och pulverlackas svart. Längst bak kommer mitt nya frontrunner taktält sitta. Och det ska fällas upp, det ska öppnas bakåt. Så tältet blir ett tak ovanför bagageluckan när jag fäller ner den. Så jag kan sitta där, om det regnar så kan jag sitta liksom på skitsamma.
Ja, jag fattar.
Och sen framför tältet så blir det två stycken såna här vattentäta, oförstörbara plastlådor. Där kommer förvara då kuddar och sovsäck och vatten och lyktor och tandborste och liksom kvällssnacks.
Kul att du börjar med kuddar.
Ja. Så att när man ligger i tältet så har man liksom det viktigaste på en armlängds avstånd.
Kudden.
Snutten. När man är rädd och ensam i skogen.
Ja.
Och längst fram på taket så blir det fyra stycken runda LED-lampor. Och på sidorna så blir det lite mindre lampor. Och sen kommer jag sätta på sandstegarna och en spade på ena sidan. Och sen på andra sidan så blir det en sån här sidohängd vattentank med tillhörande campingdusch. Och sen blir det även antennfäste för CB-radio och signalförstärkare för GPS.
Inga Casey-lampor fram?
De är så jävla dyra.
Aha, okay.
Jag köpte billiga.
Du får köpa sådana här skydden bara.
Men tittar man sen in i skuffen på bilen, i bagageluckan, då kommer jag förvara det mesta i en sån här rullbar verktygsvagn. Skicka en bild på den.
Var det en fråga? Nej, du har inte skickat en bild på den. Nej.
Du vet, en sån här modulbyggd verktygsvagn med en stor låda längst ner med hjul och handtag. Och sen så klickar man fast då nästa låda. Och sen så klickar man fast en låda till och så klickar man fast en överlåda. Så kan man välja hur många man ska ha med sig. Men i den understa, då kommer jag ha gasolkök och gasflaskor och stekpannor och grillgrejer. Och sen i nästa låda blir det bestick.
Kakor och bullar. Och
sen blir det bara snacks.
Serpentiner.
Bestick och tallrikar och diskgrejer. Och sen ovanpå den en mindre låda för förbrukningsmaterial. Och sen överst en låda med transparent lock. Där det är typ 10 smålådor där man kan förvara kryddor och tändstickor och engångsförpackningar och senap och ketchup. Så det är kul. Jag har inte bestämt allting.
Nej.
Och sen kommer jag ha ett lastgaller in i bilen som man kan fälla ner från taket. Och där kan man haka då fast paracordliner, brandsläckare, massa annat jada jada. Och sen kommer jag bredvid den här verktygsväskan kommer jag ha campingstolar, bord, hängmatta. Och som jag då, jag har köpt en sån här hängmatta som jag ska haka fast i takräcket och i ett närliggande träd. Då man inte behov av...
Man behöver bara ett träd.
Man behöver exakt, bara ett träd.
Fast finns det ett, finns det oftast två.
Ja, men, man, det men, det är, men kanske inte på korrekt avstånd. Nej. Om man vill vara nära vattnet. Nej, alltså.
Ja, ja.
Men du hör, jag har ju planerat allt i minsta detalj. Ja. Och, nu, och bilen är inte ens lackad.
Nej.
Och just det, jag köpte också en sån där leveling kit typ, alltså en 2-tumshöjning fram och en 1-tumshöjning bak.
Ja.
Så att den inte har sån där nosedive.
Just det.
Minimal förändring, men man liksom får upp den några centimeter för bättre stance.
Och jag gissar att du inte vill ha någon vinsch, för att du vill ju att den ska se liksom så originalig ut som möjligt utan takräcket.
Ja.
Och det är ju ingen, du ska ju inte ge dig ut i liksom värsta terrängen.
Nej.
Nej.
Nej, exakt.
Utan det är mer en riktigt ruff campingbil än en liksom rockcrawler.
Exakt. Men så problemet just nu, och det är väl ett problem jag delar med dig, det är att jag kan inte längre gå ut på internet utan att komma på en grej till som jag vill ha.
Ja.
Du vet, man söker på Pinterest och så hamnar man på någon blogg som testar prylar och så plötsligt så sitter man på Amazon och köper en fällbar diskborste.
Alltså jag brukar ju vanligtvis vara väldigt ärlig mot min fru, men nu har jag liksom slutat och jag vågar inte ens berätta. Så när senaste hjälmen kom, jag bara ställde den i hallen liksom. Jag har inte vågat säga att jag hade köpt den. Så hon fick upp, hon bara, har du köpt en ny hjälm? Jag bara, ja, men du har ju 2 nya. Ja, men, och så hade jag liksom ingen bra svar, hon bara, men hon garvar bara. Så att, men det tar aldrig slut.
Nej. Men det är härligt.
Ja.
Det är knas. Men det är kul knas.
Ja, det är jättekul knas.
Målsättningen är att åka på den här Overland.news meet and greet den 10-12 september.
Mm.
Och det är ju samma helg som du åker typ till Nordkap.
Jaha, jag ska norrut. Jag kommer att prata om det lite senare på det.
Ah, kolla, här är bara, kolla med takräcket hur bra det ser ut. Ja, jättebra,
verkligen.
Det är en bild från i förrgår när jag var på hos DJ.
Och sen kommer bilen vara blå och blått ihop med liksom sandfärgat blir väldigt bra och svart.
Och träsidor.
Ja, just det. Mycket bra. Det kommer bli väldigt bra.
Så jävla fränt.
Fan, det var en bra inledning tyckte jag.
Mm.
Jag tänkte att jag dunkar av veckans bil. Känner jag att jag
Veckans bil.
Den här veckan tänkte jag och Bilsport och MC bjuda på en jävligt udda fågel faktiskt.
Mm.
Det är ju som sagt Bilsport och MC som presenterar veckans bil. Och därför tänkte jag att det känns som att vi har höjt ribban lite grann för gällande vilka bilar som ska platsa i veckans bil. Nu när det är liksom Bilsport och MC som står bakom så kan man inte...
Måste vara bättre, det får inte vara sån här gammalt skit.
Nej, förra veckan så hade du valt en otroligt bra veckans bil, måste jag säga. Och vi har ju förstått även på våra lyssnare tyckte jag att den här idén om att bygga om den här Pontiac Transporten till en framtidsbil.
Ja, förra veckan var ju veckans antibil.
Jo, men det blev ju. Det var ju veckans bil. Många tyckte att det var väldigt briljant, inklusive mig själv. Den var ju väldigt uppskattad.
Ja, för 15 000 spänn.
Ja, dessutom.
Mm.
Men om du tog oss på en resa tillbaka till 90-talet så tänkte jag att vi den här veckan ska resa ännu längre tillbaka i tiden. För vi ska bege oss till det bästa årtiondet av dem alla när det kommer till bildesign. Och kan du gissa vilket det är?
60-talet.
Ja, såklart. För när Ford skapade sin Mustang i början på 60-talet så gjorde de ju det genom att gå all in kan man säga. För de byggde ju både en coupé och en cab och en fastback. Ut med alltihop bara.
Mm.
Och det skissades ju till och med på en kombi och någon sedanmodell ju. Men vad kanske inte alla vet att Ford även ritade på en rad olika tvåsitsiga varianter av mössen. Det vill säga att de hade någon idé om att förvandla den här lilla ponyn då till en äkta liten sportbil. Och de kom så långt att de faktiskt tillverkade en fullt fungerande konceptbil. Och det är den här Ford Mustang Shorten som är veckans bil. Så här ser den ut.
Men jävlar vad...
ja...
Speciell,
ja.
Hette den Shorten?
Ja, det gjorde den faktiskt. Du kan googla det.
Fan vad det är sjukt att man vi gräver ner oss så djupt i den här hobbyn och har gjort de senaste 20 åren.
Ja.
Och ändå så dyker upp grejer som man bara aldrig har hört talas
om. Nej, jag vet. Det är ju ingen skönhet där. Kan man inte påstå, kanske.
Fast den precis som AMX-en så finns det ju något häftigt.
Ja, men det gör det ju.
Liksom kort hjulbas på något förväntat.
Jo, men jag tycker när man tittar på den rakt från sidan, då tycker jag att det ser ut som en lite så här, skulle kunna se ut som en så här typisk svensk halvdålig Elmia idé. Du vet, som någon bilbyggare med mycket skills, men med ganska barnslig fantasi skulle kunna komma på att bygga. Typ på fyllan, eller hur? Fattar du vad jag menar?
Ja.
Han sitter med sina polare och bara så här, ska inte man ta en musse och kapa den på mitten och sen svetsa ihop den då? Ska inte det vara en bra idé? Förstår du så?
Ja, ja, ja. Men vet du, jag älskar den.
Ja, alltså, vad bra.
Och ska jag säga en person som måste bygga en sån här som en projektbil? Peter Larsson.
Ja, det är en typisk Peter Larsson-bil. Ja. Han pratade också precis så som jag pratade.
Ja. Det här måste vi fan skicka till honom.
Ja.
Den är
jävligt bra.
Nej, men nu
kommer älska den ännu mer när jag börjar berätta lite.
För den är snygg.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, du tyckte nog den var snyggare än vad jag tyckte. Ja. Och det är inte heller någon fullraggare från Borlänge eller Malung som ligger bakom den här. Utan det är faktiskt ingen mindre än Vince Gardner. Som har designat den här. Och det är samma Vince Gardner som ligger bakom den här Cord 810, om du kommer ihåg den. Han har även gjort en del jobb åt Studebaker, om jag inte missminner mig. Du vet vem han är. Hur som helst då, så fick Gardner, han fick en av de 10 första Mustangerna som får tillverkade. Och så ombads han då att göra något ballt med den. Och hans första idé var ju då att kapa bilen 40 cm på mitten. Vilket gör att hjulbasen blir ju oerhört kort. Den ser ju ut som en leksaksbil på något sätt.
Ja, men det är det man gillar med den.
Ja. Fronten på bilen, den är ju mer eller mindre orörd från originalet.
Mm.
Men faktiskt från framrutan och bakåt så är hela karossen gjord i glasfiber. Och vid första anblicken så kan man ju tro att den bara är kortad. Men om man tittar en gång till, då ser man att väldigt mycket baktill på bilen är ju inte Ford Mustang.
Nej, du har rätt.
Ford, de gillade hur som helst vad de såg när han visade upp den här bilen för dem. Så de lät därför den här bilen följa med på en promotion-turné runt om i USA. Och då hade de petat i en 302 i den. Som också var en konceptmotor vid den här tiden. Jag vet inte vad den hade för växellåda, men jag vet att det var en automat i alla fall. Men det var som sagt fullt fungerande med inredning och hela skiten. Så den var liksom färdigbyggd för, den var klar för produktion på något sätt, den här konceptbilen. Men det som gör den här bilen lite extra speciell är att den har en ganska spännande historia gällande vad som hände efter att den hade åkt runt på den här show- och promotion-turnén.
Uh-huh.
För när bilen kom till Cleveland så var det en kille som hette Bill Schneider som såg den hos då en Ford återförsäljare.
Jag tänkte att det var D. Snyder.
Ja, D. Snyder.
D. Snyders pappa.
Nej, han heter Bill Schneider. Mm. Men han såg den här hos någon Ford återförsäljare 1964. Det var så man gjorde på den tiden. Man skickade ju runt konceptbilarna hos återförsäljarna så att de kunde liksom ha dem i sina försäljningshallar och så kunde liksom deras kunder då få se dem. Vilket jag tycker är helt briljant marknadsföring. Jag fattar inte varför bilmärkena inte gör det idag.
Nej.
Eller hur?
Snacka om att locka in folk till bilhallen.
Exakt. Mm. Hur som helst då så blev ju Bill, han blev helt knäckt när han såg den här bilen för att han kände att han bara måste ha en sån här.
Ja.
Han körde för övrigt vid den här tiden en 54 Corvette. Men när han frågade då vad den kostade, då fick han ju veta att det som sagt bara var en showbil och att den inte gick att köpa och att den med all säkerhet dessutom skulle pressas när turnén var över. För det var ju så man gjorde med konceptbilar på den tiden. Och det här gjorde honom ännu mer knäckt, för han ville verkligen ha en sån här. För han hade dessutom läst i tidningen Motor Trend att Ford hade planer på att bygga och sälja några stycken shorties. Men så var det alltså inte. Men Bill kunde liksom aldrig riktigt komma över den här bilen. Hopp till 1968 när Bill av en slump ser att bilen inte alls blev skrotad utan att den är till salu i en biltidning.
Aha.
Så han ringer direkt och lyckas faktiskt köpa den. Och det är då han får veta hur det kommer sig att den aldrig blev skrotad. För det var nämligen så att Vince Gardner som hade ritat bilen, han kunde inte heller stå ut med tanken på att den här bilen skulle mosas då.
Nej.
Så vet du vad han gjorde?
Nej.
Han snodde den helt enkelt från Ford.
Han
visste ju att den stod i ett förråd i Michigan.
Ja.
Så han åkte helt enkelt dit en natt och flyttade bilen till ett annat garage. För bilen var ju som sagt helt körbar. Ja. Eftersom den var byggd för produktion då.
Ja.
Och dessutom hade den en jävla vass motor. Så det var ju en riktigt, riktigt bra bil. Sen betalade han hyra för en månad för något förråd som han hyrde. Och så ställde han bilen där.
Ja.
Men sen vet ingen riktigt vad som hände. För den stod där i ett halvår.
Ja. Han ställde den ungefär som att jag har inte snott den.
Ja, precis.
Ja, smart.
Ja. Men han betalade då hyra för det här förrådet. En månad.
Ja.
Men sen så dök han aldrig upp. Och när det hade gått ett halvår.
Ja.
Då hade ägaren till det här förrådet då, tröttnat på att inte få betalt. Så då rev han helt enkelt en vägg för att se vad som stod där inne. För han visste inte vad det var.
Ja.
Och då hittade han ju den här. Och försäkringsbolaget, de hade redan löst bilen från Ford. För den hade ju anmält som stulen.
Ja,
då.
Den hade han.
Ja, ja, visst. Ja. Så när den dök upp då, då var det helt plötsligt försäkringsbolaget som ägde bilen. Och det var det här som gjorde att jag tyckte det passade så bra. För tänk, ja. tänk om Bilsport MC skulle ha råkat ut för det här. Fatta vad de skulle bli nöjda.
Oh.
Och hitta en sån där liksom. Det hade blivit klang och jubel hos smålänningarna, eller?
Ja.
Ja, hur som helst då, så sålde försäkringsbolaget bilen till en av sina anställda. Det hade blivit lite mer problematiskt om Bilsport MC hade gett sig på att försöka göra det.
Men man vet inte.
Nej, jag tror alla hade nog väl haft det nere i Växjö, jag tror inte.
Det var på så här fredagsölen, så nu ska vi lotta ut.
Ja. Men snubben som köpte shorten då, han lyckades på något märkligt sätt regga in bilen, alltså fixa en title till den.
Uh-huh.
Och det var alltså honom som Bill då köpte bilen 68. Och Bill var, eller är till...
Förstå när han hade betalat för den där bilen och åkte hem med den.
Ja.
Förstå den känslan.
Ja. Ja. Och han var en bilsamlare, så han ställde in den här bilen i sin samling då.
Mm.
Och det här var i 68, sen stod den bara i hans samling. Men 2007, då satte han igång och totalt renovera den här bilen. Och 2012 så var den klar. Och idag så ser den exakt ut som den gjorde då när Bill såg den för snart 60 år sedan. Och det är den bilden, det är nog en bild framför Bills garage, tror jag.
Fint garage.
Ja, otroligt fint garage.
Men bilen är då burgundy med det är Ford, men det ser ut som Krager-fälgar, men det är nog Krager förresten.
Det kan det nog vara, ja, precis.
Eller Ford-fälgar.
Ja.
Och så har den ett enormt sånt där utanpåliggande Cobra-tanklock.
Ja, precis.
Race-tanklock.
Ja. Exakt, exakt.
Men det som gör den väldigt speciell är ju formen på liksom C-stolparna, alltså på själva fastback-stolparna bakom den bakre bakrutan.
Jag tycker det känns lite Ferrari nästan.
Men den är inte alls dålig.
Nej.
Jag älskar den här och jag älskar att för proportionerna funkar. Det är bara det att man skulle vilja flytta fram framhjulen lite framåt och bakhjulen lite bakåt.
Mm.
Då hade den här blivit perfekt. Det måste jag prova på en gång. Alltså inte i realtid, men det ska jag prova efter podden.
Ja, ganska bra veckans bil, eller hur?
Fruktansvärt bra.
Ja, det är kul att de har också en story att den har blivit stulen.
Ja.
Det är så jävla roligt.
Men en 70 AMC AMX, också shorty. Den har ju också samma liksom
verkligen
lite så här fucked up proportioner.
Ja, verkligen. Kolla den gröna där till exempel.
Ja, den är ju som perfekt för att bygga drag racing ämnen på. Men jag gillade den här jättemycket.
Ja, kul.
Det var kul. Du pratade ju om att du är motorcykeltorsk nu. Det här är jävligt, det är en svag brygga. Men BMW GS.
Ja.
Det här är inget motorcykelsegment. Det är mer bara en frågeställning. BMW GS, det är ju ett av världens starkaste varumärken när det kommer till just äventyr.
Jag såg ju spionbilder på en ny GS nu som kommer snart.
Ja. Men tänker man äventyrsmotorcykel så tänker man ju BMW GS.
Ja, det gör nog många.
Man tänker ju inte sporthoj eller touringglidare.
Lite på något sätt den som födde hela segmentet.
Ja,
lite.
Och hur brukar BMW är ju GS.
Alltså det tror jag inte alla håller med dig om.
Nej, men i mångt och mycket. Ja, du får hålla med mig för att stärka
det. Ja, jag håller med dig. Det är 100%.
Man kanske tänker någon gammal snuthoj från polismuseet. Men BMW är äventyr.
Mm,
Och låt mig då ställa den retoriska frågan.
Ja.
Varför finns det inte en enda äventyrsbil från BMW? Eller ännu värre, varför har det aldrig funnits en enda äventyrsbil från BMW?
Vill inte de påstå att X5-man är det då?
Men X5-man...
Nej, men jag säger inte att den är det, men att de kanske tycker
nej.
Det.
Jag säger inte att jag saknar eller vill ha en BMW äventyrsbil. Jag säger bara att om en division av ett varumärke är svinstarkt inom ett så stort segment, så borde det finnas ett ekonomiskt intresse att kapitalisera på det i de andra divisionerna.
Du tänker alltså någon liksom BMWs variant på Geländewagen?
Typ. Ja, ja, något sånt. Exakt så. För en typisk GS-ägare, lite äldre, lite mer välbeställd. GS-ägaren är en person som drömmer om eller genomför det stora äventyret. Mm. Men vad kör då en BMW GS-ägare för bil till vardags? Mm. Troligtvis inte.
Allt möjligt.
Exakt. Ja. Det är ju inte en BMW. Alla.
Nej. Nej, det är det nog. Ja, det kan det väl vara. Men nej, det kan lika gärna vara en Skoda. Det
finns inte en enda BMW GS-ägare som kör BMW.
Ja, ja.
GS-ägaren skulle nog vilja ha en Land Cruiser eller en G-klass.
Mm.
Alltså någonting som förstärker hens persona. Det jag vill komma fram till är att fler motorcykelmärken borde ju tänka 360, alltså ett helhetstänk kring sitt varumärke. Både Suzuki och Honda är ju luddiga i sina hojar och i sina bilar. Varför försöker de inte
luddiga i sina hojar? Varför luddiga i sina bilar men klockrent tydliga i sina hojar, tycker jag.
Jag säger att som varumärke så borde de hitta ett tätare samarbete mellan sina olika nischer. Alltså en Suzuki Jimny, det är ju en kul och prisvärd liten mini-jeep, mini-Geländewagen. Men varför finns det inte en Suzuki V-Strom 650 i samma färgschema som Jimnyn? Alltså Suzukis äventyrshoj borde ju hämta inspiration från Jimnyn. Alltså kanske samma retro-design-spår. Sen har vi den här nya lilla Honda E elbilen i retrodesign. Den är ganska ball.
Ja, det borde finnas elhoj då. Så.
Varför finns det då inte en liten elvespa eller en elmotorcykel från Honda som ser likadan ut?
Jag fattar.
Eller varför inte en jättestor old school Honda liksom sedan? Typ en Ford Crown Victoria fast en Honda. Sån stor för att fånga upp Goldwing-köparna.
Ja, ja, ja. Ja,
det är skitspannat.
Ja, men jag gillar den. Jag tror att det är svintäta skott mellan BMW Motorrad och BMW, liksom BMW. De pratar inte ens med
varandra. Nej, jag tror inte heller det.
Eller hur? Vilket, så är det säkert på, är på Honda BMW ju, och Suzuki också.
Det är så tydligt som GS är en så stark, den har en så stark personlighet. Men en GS-ägare kan ju inte gå in på en BMW. Om han då är BMW fanatiker. Han är liksom torsk på varumärket BMW för att han är så besatt av sin GS. Men då har han ingenting att hämta. Hade det då funnits en motsvarande G-klass eller en Land Cruiser fast som var tillverkad av BMW, då hade ju GS-köparen köpt den bilen.
Det är en intressant frågeställning faktiskt. Ja. Apropå det då, kör vi dealen med hojen nu tycker jag.
Ja. Northbike. Dream it, live it.
Det kanske finns folk som tror att bara för att jag sitter här och liksom låter käften grappa i podden varje vecka så är jag automatiskt en person som är väldigt social och gillar att snacka med andra människor, men så är det verkligen inte.
Det har du sagt många gånger.
Ja, jag är ju jävligt restriktiv när det kommer till liksom mitt umgänge och hur du har lyckats ta dig igenom mitt oerhört finmaskiga sociala nät, det är en gåta för mig. Nej då. Men du som känner mig, du vet att jag är ju en person som trivs oerhört bra med att stänga ute världen och bara vara för mig själv. Min telefon har ju varit en käll på här i typ en veckas tid. Det går inte att ringa till den, bara utifrån den. Den bästa veckan i mitt liv.
Ja, och så frågade du mig, du har väl sökt mig och insåg att jag har inte sökt.
Nej, det var också
inte den enda gången.
Men trots att jag är ganska bra på att snacka i sociala och professionella sammanhang så är jag ju i grund och botten en tvättäkta introvert. Så är det ju. Stephen Hawking har ju sagt att quiet people have the loudest mind. Så jag förstår lite vad han menar. För meningsutbytet som jag har liksom med mig själv in i huvudet, det är ju oerhört högt och intensivt.
Ja, det är ett kackel.
Ja, det är ett jävla chatter. Men vad har det här med motorcyklar att göra då? Jo, i början av sommaren så gjorde jag en liten soloresa upp till de svenska fjällen i 3 dagar. Och jag måste säga, det är nog det absolut skönaste sättet att umgås med mig själv och mina tankar som jag kan tänka mig faktiskt. Jag fullkomligt älskar att köra hoj själv. Och jag har kört ganska mycket hoj själv den här sommaren. Och det har gett mig väldigt lugn och det känns som när jag kör hoj själv så kommer jag åt den där känslan som du vet man hade på somrarna när man var 6-7 år och man kanske var på semester på en ny plats. Mm. Du vet man ägnade hela dagen åt att liksom ensam upptäcka sin omgivning.
Ja, exakt.
Det var en väldigt speciell och liksom intensivt medvetet lugn som infann sig i kroppen på något sätt. Mm. Och lite av den känslan tycker jag jag får när jag kör hoj själv nu i vuxen ålder på något sätt.
Aha.
Men så för någon vecka sedan när jag och familjen var på väg tillbaka till Stockholm efter att vi hade varit i Dalarna några dagar.
Aha.
Då ligger jag på motorvägen när jag plötsligt kollar i backspegeln och så ser jag att jag har en grupp på 4 äventyrshojar som ligger precis bakom mig.
Aha.
Närmast så låg den Africa Twin och bakom honom till höger så låg den KTM 1290 och längst bak så låg det 2 GS-hojar, en 1250 och en 850 Adventure. Och det var något med bilden som jag såg i backspegeln som väckte något väldigt behagligt och nästan primitivt i mitt bröst på något sätt när jag såg de här. För jag upplevde det nästan som att det jag såg var liksom en flock som jagade tillsammans eller liksom en grupp som var på väg ut i krig eller något. Det var något oerhört, det fanns någon sån sammanhållning i den här bilden av liksom 4 äventyrshojar som låg precis bakom i någon form av formation. Och jag tror nästan att det var liksom mitt förhistoriska jag eller mitt förhistoriska inneboende liksom manlighet som gick igång på flocken eller gruppen. Och alla som har liksom tillhört någon form av lag eller någon gång liksom gjort lumpen eller liknande vet ju att brödraskapet kan ju vara en väldigt kraftfull känsla på något sätt.
Verkligen.
Och det är väl därför som folk går med i hojklubbar och supportergrupper och så vidare. Jag vet inte om tjejer upplever exakt samma sak när de umgås i grupp. Det kanske de gör, jag vet inte. Men det här är ingen genusdiskussion utan det jag vill komma fram till, det var ämnet som jag ska snacka om idag. För jag tänkte nämligen försöka reda ut för- och nackdelar med att köra ensam jämfört med att köra ihop. Jag har ju planerat in en ny, lite längre hojresa i september där jag ska åka från Stockholm upp i Sverige via Tidernas väg och sen köra Vildmarksvägen som går över Stekenjokkplatån mellan Lappland och Jämtland.
Ja.
Och tanken...
Bara namnen gör mig avundsjuk.
Du får bygga klart din bil så du också kan ge dig ut på en sån här äventyr. Men tanken är att en del av den här resan också ska göras offroad på grus. För vi vill även testa att köra Trans Euro Trail, eller TET då, som den också kallas.
När du säger vi, är det du och någon okänd vän?
Nej, Martin har sagt att han vill hänga på.
Nej, fy fan vad kul.
Ja,
och kul att han fick arslet ur.
Ja, men verkligen. Så egentligen borde jag kanske vänta.
Har han en Teneré?
Ja, han har en Teneré. Ja. Egentligen kanske jag borde vänta med och prata om det här ämnet till efterresan. Men jag har ju kört ihop med andra förut. Så jag tänkte att utifrån hur skillnaderna brukar vara så kan jag ändå försöka redogöra för det här idag då. Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger att om man ska färdas fort så färdas ensam, men om du ska färdas långt så färdas ihop. Och jag tror att det kan ligga något i det här. Men skillnaden mellan att köra själv eller ihop med andra är ju större än bara själva tidsåtgången mellan liksom punkt A och B. När jag skulle ge mig ut på min första ensamresa på hoj så måste jag erkänna att intensiteten i, och det här liksom förväntanspirret i magen, det var ju större än när man vet att man ska göra en resa ihop med andra. Och även om min resa till Sälen och Gidre inte var, liksom, det var ingen long way round direkt. Liksom.
Jo, för dig var det.
men jag fick ändå liksom känslan av utsatthet bli påtaglig när man är själv på hojen på något sätt. Och det är inte en obehaglig känsla. Tvärtom så tycker jag att det är den här känslan liksom av just osäkerhet som jag saknar i mitt inrutade och väldigt uppstyrda vardagsliv på något sätt. Och det är därför det är liksom grunden till att jag tror många gillar att köra hoj. Liksom. Fördelen med att göra en soloresa är ju att du bestämmer ju allting själv. Var du ska åka och när du ska åka och liksom, ja, när du går upp på morgnarna eller liksom när du ska gå och lägga dig och vad du ska äta och så vidare.
Mm.
Du kan ju även ändra dina planer utan att behöva diskutera saker med någon annan. Vilket gör att man känner sig väldigt fri. Men baksidan är ju att det blir lättare att man blir lite bekväm och inte pusha sig lika hårt när det kommer till liksom, ja, men till exempel, man blir inte lika benägen att välja små grusvägar som man inte känner till om man är själv. För man vet ju att om det skulle hända något så blir det liksom mycket krångligare när man inte har någon som kan hjälpa ändå. Vilket gör att man kanske missar att ta sig till en del spännande och fina platser som man annars skulle, eller som man skulle ha gjort då om man var ihop med någon kompis. En annan sak med att planera en resa själv kontra att göra det ihop med en eller flera kompisar är ju att chansen att resan faktiskt blir av, den ökar med ungefär 100%. För är det något man har lärt sig när man är vuxen, så är det ju det att det är nästan omöjligt att planera in saker som kräver lite framförhållning. För det är alltid någon jävla fotbollsträning eller något annat skit som kommer emellan. Så mitt tips är att om man verkligen vill göra en resa, så tycker jag att man ska planera in den utifrån att det är en soloresa.
Mm.
Men sen bjuda in den eller de som man tycker att det skulle vara kul om de hänger på då. Men häng inte upp hela resan på huruvida liksom din kompis ska följa med eller inte. För då ökar ju chansen att något kommer emellan och liksom resan inte blir av.
Det är också väldigt smart, som du i ditt fall nu, det är ju att göra en sån här lång resa med en snut.
Hur tänker du då?
Jag menar ur ett fortkörningsperspektiv.
Ja, men vi åker ganska långsamt på det här nu. Så det är
ju enklare att bryta mot trafikregler om man gör det tillsammans med en polis.
Vi får väl se. Ja, men en annan skillnad.
Det roliga vore ju om han satte dit dig.
Ja, precis.
Varenda kväll så får du liksom
en bot. Han sitter på min hoj.
Vad har jag gjort idag? Ja. Det ska jag tala om för.
Han åker med snö. Ja, skitsamma. En annan skillnad mellan resa själv eller ihop med andra är ju det att om du själv, så är ju chansen större att man stöter ihop med människor på vägen som man börjar prata med. Jag berättade ju att jag träffade en gammal roadracingförare som berättade om hela sitt liv när jag stannade och käkade lunch på min senaste resa. För om man stannar till själv på till exempel en rastplats eller en bensinmack, då är det mycket lättare för folk liksom att komma fram och börja prata med dig än om det rullar in två eller flera hojar. Exakt. Då brukar ju inte folk komma fram och prata generellt då. Och även om jag som sagt inte är en person som har något större behov av att lära känna nya människor, så brukar just den här typen av samtal ganska snabbt blir så här väldigt öppenhjärtliga. Och det kan jag verkligen gilla. Det jag har svårt för, det är så där innehållslöst kallprat om väder och vind. Men när man börjar prata med någon när man är ute och åker hoj, då brukar det oftast finnas en liksom genuin nyfikenhet i botten eller en känsla av samhörighet på något sätt. Och den typen av snack tycker jag jättemycket om. Detsamma gäller ju om du till exempel skulle behöva hjälp. Står du efter vägen och har punktering själv, då är ju chansen ganska stor att någon kommer att stanna och hjälpa dig. Men om du är flera stycken, ja, då får du ju stå där. Å andra sidan så är det ju väldigt mycket skönare att ha någon med sig då, för då kan ju han eller hon åka och fixa en ny slang, eller om soppan är slut så kan ju din polare åka och tanka upp och komma tillbaks.
Mm-hmm.
Men en grej som kan ställa till det är ju att om man kör ihop med någon som har en väldigt annorlunda körstil än vad du har, eller körstil kanske fel ord, men jag har till exempel inga problem att ligga ganska länge på hojen och mata mil. Det vill säga, jag är inte en person som nödvändigtvis känner att jag måste ta pauser stup i kvarten om jag har långt att åka, på gott och ont kanske jag ska säga, för att det är oftast pauserna man minns när man kommer hem. Men om man kör med någon som inte har samma idé om liksom raster och så vidare, då kan det börja skava
nu brukar snabbt.
Ja, men nu brukar i och för sig, nu kanske inte liksom hur många pauser man ska ta var ett jätteproblem. Men om man däremot har väldigt olika idéer om vad som är en bra marschfart, då kan det bli både jobbigt och kanske till och med farligt för någon person. För om man liksom tvingas att ligga och köra fortare än vad man är bekväm med, då försvinner ju till att börja med hela njutningen med att köra hoj ihop. Och sen så blir det, det kan ju faktiskt bli farligt liksom, om man kör över sin förmåga. På samma sätt kan det vara olidligt segt att ligga och köra långsammare än vad man själv vill köra. Och det här behöver inte bero på hur duktig man är på att köra, utan det kan ju till exempel vara så att om säg att du ska åka ner till Tyskland med din polare och du har liksom en KLR 650 och polaren har en BMW F900XR, då är chansen att din kompis kommer hata dig innan du ens har kommit till Södertälje. För liksom, de hojarna är lite svåra att liksom, markfart på en F900XR, det är liksom 140 skönt att ligga. Men på en KLR 650, då är det liksom 80-90 trevligt. Liksom. Skitsamma. Det kanske är så att liksom, när det kommer till hojresor, så stämmer det här uttrycket lika barn leka bäst, eller åtminstone liknande hoj leka bäst, ganska bra på något sätt.
Vad skulle du säga är den dramatiska skillnaden mellan Tartas
din? Ja, jag har ju mycket större motor och mer vrid och kraft på alla sätt. Men han har ju ruta framförallt. Ja. Och det gör ju att jag tror att de kommer att trevas ganska bra ihop. För att jag gillar att ligga och marscha med den så här 110-120 max. Och det tror jag Martin också gillar, för att det är bara en 650. En annan grej är ju att om man ska resa ihop så behöver man ju en ungefärlig samsyn kring hur långt man ska köra varje dag. Jag tycker inte att 40-60 mil kan räcka för en dag, eftersom hojen jag kör som sagt då inte har någon framruta, vilket gör att jag blir tröttare än om jag satt på en Goldwing. Men oavsett hoj så är det ju precis som med hastigheten, att tvingas man köra längre än vad man tycker är skönt, då försvinner ju hela njutningen med resan ganska snabbt.
Ja.
Så det kan ju vara bra om man liksom snackar ihop sig om det innan man drar iväg, tänker jag. För är man väldigt olika gällande hur långt en åkdag, hur lång man tycker en åkdag ska vara, då kan man ju liksom komma fram till någon kompromiss innan som funkar för båda på något sätt, så blir det lite lättare. Sista grejen jag tänkte snacka om är intercomsystem.
Ah.
Jag gillar som sagt att vara själv inne i hjälmen när jag kör. Och liksom reflektera.
Du vill inte ha någon annans röst.
Nej, men lite. Jag tycker om att reflektera omgivningarna som jag kör igenom. Men om jag kör med någon som jag trivs bra ihop med, då ser jag såklart, då är det ju härligt att kunna dela den med min kompis. Men då krävs det ju som sagt att man verkligen trivs ihop och känner varandra. För jag skulle inte ha något problem att liksom ligga och prata med dig i timmar om du och jag är ute och åkte ihop. Men man vill inte ha någon idiot som pladdrar på med massa trivialiteter när man försöker njuta av landskapet. För idag så kan man ju koppla ihop ganska många sådana där system med varandra. Så åker man i en stor grupp så då är ju chansen större att det alltid finns någon jävel som pratar för mycket. Jag vet inte. Kontentan är väl att det går inte att säga vilket som är bäst. Att köra själv har ju sin charm och att köra ihop har ju sin. Jag tror att det mesta beror väl på vilken typ av upplevelse man är ute efter och vilken typ av person man är. Det bästa är väl att tänka att prova båda två.
Aha.
På något sätt. För båda har ju sin charm.
Så din uppmaning nu är att folk ska ge sig ut.
Ja, precis. And dream it, live it.
Du vet vad det är dags för nu?
No!
Nu är det dags för pest eller kolera. In the Twilight Zone.
Ja. Oh shit. Ja, du hotade ju med att det skulle bli så förra veckan. Jag var inte riktigt säker på att du skulle komma ihåg det. Fan, nu blir jag ju nervös.
Ja, alltså. Nu ska vi ge oss in i ditt inre.
Ja, nej. Ja, ja.
Pest eller kolera in the Twilight Zone.
Mörkret har infallit. Du har precis klivit av din töntiga original Triumph Scrambler efter att ha avverkat nästan 60 mil norrut. Med verkande fingrar får du upp ditt pyttelilla tunna enmanstält som du köpt på Decathlon, även om du råkat säga att det var Naturkompaniet till alla du känner.
Mm, fast du ska veta att deras inhandsmärke på Decathlon, de var med och sponsrade Dakar, så det är inga problem att det är ett Decathlon-tält.
Men nu är du för trött för att laga mat och du intalar istället att det är en perfekt dag att köra periodisk fasta på. Och nu börjar det regna. Och trots att halva kroppen ligger i en pöl så lyckas du somna med gråten i halsen. Du sover oroligt samtidigt som vädrets makter gör allt för att plåga dig. Men som plötsligt är du klarvaken. Nästan löjligt klarvaken. Du krälar ut ur tältet och inser att din scrambler är borta. Istället så har Gud här placerat två olika hojar som du nu ska välja mellan för din hemfärd.
Aha.
Den ena är en 125a minishopper. En sån där OCC-kopia för lite äldre barn. Den är absolut körbar, men den är flake orange med kromade flammor. Dessutom så sitter
det... Tribalflammor också, som går åt båda håll.
Dessutom så sitter det en Sons of Anarchy-flagga i Sissi. Den andra hojen, det är en 70-tals Trike. Byggd av en idiot.
Aha.
Grunden är en toktrimmad Volkswagen bubbla som har gått 46 000 mil. Sen är bakändan bristfälligt ihopsvetsad med en hemmabyggd ram i fyrkantsprofil och en 2,5 meter lång springer. Och apehanger-styret är så högt att dina händer somnar efter 20 minuter. Vad väljer du?
Ja, men alltså den här triken, den ser ju framför mig. Alltså den är ju så jävla dåligt ihopbyggd så den kommer ju inte ta mig hem.
Nej.
Det kommer, så jag kommer ju snällt få gränsla OCC-shoppen med flagga och bara bege mig söderut helt enkelt.
Ja.
Fy fan vad hemskt.
Ja.
Efter dessutom i liksom så här, i de kläderna jag har så kommer det se helt idiotiskt ut. Ja,
det kommer bli en clash. Efter 3 timmars färd söderut så börjar du se dubbelt av trötthet. Faktum är att du är så pass trött att du nu ser 2 lysen närma sig på varsin sida om dig. Och sen inser ju du såklart att det här är en timmertradare. Och nu befinner du dig i The Twilight Zone. När du öppnar ögonen igen så står du inför ett val. Antingen så får du fortsätta leva, men du byter liv med chauffören av timmertradaren.
Mm-hmm.
Det vill säga du får ett fridfullt men ytterst ensamt liv på de norrländska vägarna.
Mm.
Men du kommer också vara förföljd av ständiga mardrömmar om när du körde ihjäl en svart raggar hipster dalmas på en OCC-shopper. Dessutom så har du psoriasis.
Såklart.
Eller så får du fortsätta ditt eget liv, men allt under bröstkorgen är bortamputerat.
Men vad fan!
Och även om du fick behålla armarna så rök händerna. Kort sagt så är det bara ett huvud med axlar och 2 armar.
Men det här är ju inte alls samma idé som mitt Twilight Zone. Där skulle man ju välja mellan 2 fordon. Här gör ju du mig till en krympling eller till en lastbilschaufför med psoriasis och PTSD.
Ja.
Nej, men då kör jag lastbil. Lätt.
Ja,
men om jag inte, alltså,
den kanske var
fanns ju, vad sa du, allt under bröstkorgen är borta, då är ju liksom det är där livet börjar, under bröstkorgen på något sätt, så det skulle jag aldrig skulle.
Men nu vaknar du med en chock.
Ja.
Dyblöt sätter du upp i sängen och inser att allt bara var en dröm.
Ja, tacka flå för det.
Ja. Mm. Men när du går ut ur vardagsrummet så känner du att något ändå är fel. TV4s morgonnyheter står på och din fru har något stirrigt i blicken när hon plötsligt säger att Kristdemokraterna går ju ändå från klarhet till klarhet. Åh gud vad trevligt det ska bli på söndag när vi ska på brunch hemma hos Ebba Busch Thor.
Åh herregud. Mm.
För nu inser du i The Twilight Zone att du har förvandlats till en tokkristen svensk familjefar som jobbar 80 timmars veckor på Rydbergs potatissallad för att någon gång i livet...
Som någon mellanchef då? Är du inte rör sallad? Då,
nej, det kanske är en mellanchef.
Aha, men... Som om det skulle vara bättre.
Men du drömmer om att någon gång i livet få växla upp till en Passat. Och senare kanske till en Audi. Men där är du inte än.
Nej.
För nere på gatan, där står en Dacia Duster Paddle Edition, det vill säga ett osanktionerat edition-paket av en handlare i Skåne som har gjort egna dekaler och klistrat dit själv. Och dekorpaketet består av 2 stycken paddelrack och en potok för stor boll i rosa som sitter klistrade på bakskärmen. Eller
Paddle Edition av en Duster Dacia, det vill säga. Okay. Mm.
Eller så får du hoppa in i en Skoda Octavia kombi. Tyvärr så hade just den här Skådan tidigare lånats av Melodifestivalproduktionen, så hela bilen är folierad med mellologgor och i backspegeln så hänger en miniatyr cowboyhatt med fransar. Vad väljer du?
Paddeldusten.
Ja, det är så.
Ja, det är i alla fall en sub, kan jag åtminstone säga. Så att det är någon som inte har sett den. Du har gjort det så mycket värre än vad jag gjorde för dig förra veckan.
Du tvingade mig in i en likbil och en grisbil.
Ja, just det. Ja, det gjorde jag faktiskt.
Men nu har det gått 3 år. Mm. Du har precis förstått att din fru har haft en relation med pastorn i familjen. Vilket på något sätt ändå skulle förklara att alla dina 3 barn är rödhåriga och har fräknar.
Mm.
Men eftersom vi befinner oss i The Twilight Zone så känner du ändå ingen sorg eller bitterhet. Istället så känner du en nyfunnen frihet. Och nu är det dags att se världen på motorcykel.
Äntligen!
Ja. Du säljer nu familjens enorma guldkrucifix som har hängt i hallen. Du har nästan 300 000 att spendera på
fan,
hoj och resa.
Sådär.
Och det blir en svart Yamaha T7 rally med specialklibber och ditt namn på tanken. Dock så har det
blivit... Nu har det vänt, känner jag.
Nu har det vänt. Men dock så har det blivit post-corona-krångel med visum och resvägar. Så du står nu inför valet av 2 sträckor. Antingen så börjar du din resa i Iran och kör sen genom Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan och slutligen in i Indien och avslutar i New Delhi. Det här blir en farlig resa. men minnesvärd kanske. Mm. Eller så börjar du i New Delhi och kör planlöst omkring i Indien i 6 år med konstant diarré.
Det är ju jätteenkelt. Och här har ju du försökt göra det svårt för mig, men här har du ju nästan prickat in en av mina drömresor. Det är den första resan.
Iran, Turkmenistan, Afghanistan och Pakistan.
Ja, jag skulle jättegärna åka hoj i Iran. Alltså, det skulle jag jättegärna göra. Inte Afghanistan. Nej, precis. Det är jävligt stökigt. Ja, det, så den var lätt.
Ja, okej. Okay. Ja. Du väljer en farligare resa.
Ja, det
hade jag på känn.
Ja.
Men du avslutar ju i alla fall i New Delhi.
Ja, just det.
Mm. Och du sitter nu vid vägkanten, någonstans i Indien. Mm. Resan är över, pengarna är slut.
Mm.
Och du tigger ihop ris för att överleva.
Mm, ett litet guldkors då.
Ja, plötsligt så kommer det fram en 100-årig spirituell guru till dig.
Mm.
Och lägger sin handflata i din panna.
Mm.
Nu säger han, jag kommer ge dig 2 livsval.
Mm.
Du kommer få träda in i en annan person och leva dennes liv fullt ut.
Oh.
Resor, upplevelser och vardag.
Mm.
Men det finns en hake.
Mm.
Antingen så får du bli Charlie Borman.
Ja.
Fullt ut.
Men han har redan gjort, han har redan allt sitt roliga bakom sig.
Men,
förlåt.
That's not the point.
Nej. Ja.
Du får bli han fullt ut. Mm. Du har alla möjligheter.
Mm.
Men du får aldrig mer köra motorcykel.
Jaha. Mm. Så jag kan leva på hans minnen då bara.
Nej, men du, alltså, han kan ju resa runt. Han kan göra alla fräna saker i livet, men han får inte köra hoj.
Nej, men han är typ 80 snart.
Det är han väl inte alls det.
Nej, men 70 i alla fall.
Nej, han är ju som dig.
Okej.
Eller så får du bli Mark Towell. Fullt ut. Men du får aldrig mer ha sex.
Nej, men du får ju inte Mark Towell överhuvudtaget ändå. Så. Nej, då skulle jag välja Charlie Borman. Mark Towell, för fan. Det kommer vi förmodligen ägna ett helt avsnitt här i framtiden om.
Säsong 2 har ju börjat nu.
Nej, säsong 3 tror jag till och med det, va? Eller är det säsong 2? Skitsamma, det är en ny säsong. Och vi har ju tittat på ett avsnitt. Nej, jag skulle lätt välja Charlie Borman.
Det var den här veckans bästa lektion in the Twilight Zone.
Ja, jag känner att det här kanske bara kommer trissas upp och bli värre och värre och värre. Vi har nog inte hört det sista av The Twilight Zone.
Nej.
Ja, det var kul.
Du,
ja.
Idag när podden sänds så är det ju fredag den 13.
Är det?
Ja.
Ja, just det.
Det är ingen big deal, känns det som. Det är ju, det där med otursdag, det var ju någonting när man var ung.
Mm.
Nu har man ju insett att man har otur varje dag på något sätt.
Mm.
Men,
speciellt i The Twilight Zone.
Ja. Men det är någonting som händer idag, fredag den 13, som ändå är väldigt speciellt.
Mm-hmm.
Det är nämligen Bonhams auktion.
Oj då.
Där 2 sammankopplade fordon kommer säljas och du kommer älska båda 2.
Aha.
Jag pratar om en bil med tillhörande husvagn.
Mm-hmm.
Och det finns dessutom en mycket god aura kring det här ekipaget.
Mm-hmm.
Det är liksom en Mr. Good Guy aura som genomsyrar både bil och husvagn. Och jag tänkte ge dig lite ledtrådar. Får vi se om du kan gissa vilken ultrakänd skådespelare som äger det här ekipaget som ska auktionera.
Ja, vad spännande, vad kul.
Mm. Mm. Först då, bilen.
Mm.
Här pratar vi en otroligt snygg 1980 års Toyota Land Cruiser.
Oh.
FJ40.
Bravo.
Alltså korta hjulbasen.
Mm.
Vintage grön med vitt tak.
Mm.
Den är smakfullt moderniserad under skalet med en modern GM V6a med femväxlad manuell, luftkonditionering.
Mm.
Den har elstolar från Porsche faktiskt och en sån här Old Man EMU stötdämpare och Safari takräcke.
Ja, fy fan. Jag snålvattnar inne till, känner jag.
Ja.
Ser det framför mig.
Vill du se bilen?
Ja, fy fan, vad snygg. Och den där gröna färgen också, som är lite så mintgrönig. Fuck, vad snygg.
Ja, den är så jävla snygg.
Jag gillar den här korta också.
Ja, det säger någonting om ägaren.
Det är oerhört svårt
ändå.
Får se på den igen. Jag försökte se vad det var för nummerplåt, vad det var för stat, men jag ser inte
frågan
för långt bort. Det hjälpte mig inte.
Nej. Sen har vi det andra ekipaget då. Det är en husvagn.
Som hör till den här.
Som hör till den här.
Uh-huh.
En 1993 års Airstream Model 34 Limited.
Orkar inte.
Den här vagnen har varit med på ägarens samtliga filminspelningar mellan 1993 och 2017, då han tröttnade på generiska och opersonliga trailers. Och den här Airstream då, den är smakfullt ombonad med trägolv, en liten öppen spis, enkel säng, vilket är också säger någonting om ägaren. Är han singel eller är han så pass stadgad att han i sin trailer bara vill ha en enkel säng?
Ja, eller har han knullat klart kanske? Han kan ju ha 2000 på listan. Har han tröttnat på hela den grejen?
I kind of doubt.
Okay.
Soffa och ett litet bord. Och sen är då husvagnen dekorerad med klistermärken från alla hans olika filmer och filminspelningsplatser. Så den har liksom memorabilia.
Det känns ju som en, det är en han, säger du. Det känns som en väldigt skön dude det här.
Ja, och plus lite autografer och grejer. Sammantaget så känns det här som ett så otroligt snällt och smakfullt ekipage. Man blir ändå glatt överraskad att en så här känd skådis känns så här down to earth. För den är liksom, den är mjuk. Och då tänkte jag ge dig ledtrådar där var det här ekipaget har varit parkerat. För de har skeppat det, kors och tvärs. Det har då varit parkerat i Philadelphia. Det har varit parkerat i Seattle. Det har varit parkerat på Chippewa Square i Savannah, Georgia. Det har varit parkerat vid Old Tennessee State Prison.
Okej.
Det har
varit... Fan, jag tror jag vet vem det här är.
Alltså, ge det på nu.
Nej, fortsätt.
Det har varit parkerat på Cape Canaveral, Florida. Det har varit också parkerat utanför Louvren i Paris.
Jag vet den där det är. Berätta. Fan vad jag känner att jag är bra. Tom Hanks.
Ja.
Är det Tom Hanks? Vet du vad tog du på?
Nej.
Först har du Philadelphia. Och då tänkte jag Street. Eller...
Ja, det är ju filmen Philadelphia.
Ja, precis. Och sen så sa du...
Seattle. Sleepless in Seattle.
Ja, det var inte det. Det var vilken sa du sen?
Chippewa Square, Savannah, Georgia. Forrest Gump. Cape Canaveral, Apollo 13.
Ja.
Och Old Tennessee State Prison, det var ju The Green
exakt,
Mile.
Exakt. Det var när du sa, ja precis.
Och Louvren, då var ju Da Vinci-koden.
Da Vinci-koden, fan.
Men kolla på
husvagnen. Vad nöjd jag var med mig själv.
Jag blev impad. Det kanske, när man hör det så låter det väl enkelt. Men det, när man sitter, det är i stridens hetta så är det ju ändå komplicerat. Kolla vad snyggt med så här, rymdstickers från Apollo 13. Inuti så enkelt. FedEx är ju från
Castaway.
Castaway, precis.
Nej, men fy fan. Är det välgörenhet som den här ska... Fan vad enkelt inreden var. Liksom.
Men han var så trött på så här flådighet. Han ville bo så här...
Han bara ligga och ta och chilla.
Liksom. Men jag förstår ekipaget.
Varför aktioneras den bort? Är det välgörenhet eller?
Ja, du frågade det. Jag hade inget svar.
Nej!
Jag var bara tyst.
Nej, för det måste ju... Det här måste ju bli dyrt, tänker man.
Ja, de tror
att... husvagnen, tror
de tror att husvagnen skulle gå för typ 125-150 000 dollar. Det är lite mer än 1,2-1,3. Och att bilen skulle gå för runt kanske 75-85 000 dollars. Så det är mycket pengar. Men det är samtidigt, det är ju en fan restomoddad FJ med Tom Hanks autograf på.
Verkligen.
Och så får man med massa foton när Tom Hanks hänger i bilen. Liksom, och i
fan vad nice.
Husvagnen. Ändå fränt.
Ja, skitfränt. Kul. Jättekul.
På tal om kändisar.
Yes.
Visste du att Barry's Custom Industries i SoCal är till salu? Ska sälja hela shoppen. Med showroom och verkstad.
Det är en liten shop, men det är ju så mycket historia så det finns ju inte.
Ja, den ligger ute för 3,9 miljoner dollar. Nej, men det är ju...
Vem är det som äger det nu? Det är hans son?
Jag
familj.
Tror att det är familjen som äger hela... När dog han? 2015?
Ja, jag tror det.
Men de säljer liksom all property. Men det framgår inte så tydligt av den här artikeln om de liksom säljer namnet och all memorabilia och allting. Eller om det bara är själva den klassiska adressen. Alltså det kan ju vara att de säljer huset.
Ja, precis. Alltså säljer de hela... Åh gud, det skulle inte bara resila, tror jag.
Nej.
Han har legat där sedan de startade, va?
Nej, det ska ju också sägas att han flyttade ju dit under, förvisso under kanske 80-talet när han var het.
Ja.
Men det var ju inte, det är inte samma shop som de byggde i Hirohata.
Nej, det kanske är de kanske gör med Moonice och kränger bort hela skiten. Då får vi hoppas att någon skön japan köper det då.
Ja, det vore ju det, det vore bästa. Det bästa. Absolut.
Ja, ja, spännande. Ja. Fan vad mycket news du satt inne på.
Ja. Ja. Tillsammans med Hansen Racing så har vi ju fått uppdraget att på något sätt hitta ord och situationer och ja, citat och grejer som sätter liksom en ficklampa på vad som gör den här hobbyn så underbar.
Nu går det ju inte att jämställa liksom Barris med Hansen Racing, men det finns ju något historiskt där som lirar lite grann. När man går upp i deras stora personalmatsal där så ser man ju gamla bilder från 60-talet. Det finns ju lite av samma känsla som när man är hos Barris, så att det, man känner att det
sitter här åt väggarna.
Mycket. Ja, ja, verkligen.
Bra liknelse. Ja, ja. Men ordet som jag tänkte sätta tänderna i idag, som är förknippat med motorhobbyn, det är ordet bekräftelse.
Mm.
Men inte vilken bekräftelse som helst, utan rödljusbekräftelse.
Ja, den bästa bekräftelsen.
Ja. För kör man en amerikansk bil, oavsett färg, form eller årsmodell, så är det ett ställningstagande. Här kommer jag. Jag är individualist. Och jag går min egen väg. Mm. Kör man en amerikansk bil så är man inte osynlig.
Nej.
Tvärtom så är man ofta objektet dit blickarna dras.
Mm.
Det här är man van vid. Så pass van att man inte längre har det här fåniga leendet på läpparna. Istället så har man en sån här blasé och världsvan look. Liksom man får sin dagliga dos av just bekräftelse. Men sen, ibland så händer det. En fånig bil med fåniga passagerare dyker upp bredvid en vid rödlyset. Inte en blick, inte en kommentar. De liksom bara fånstirrar rakt fram. Och nu blir man ju både irriterad och lite chockad. För hur kan dessa människor leva ett liv utan att ens reagera på detta enorma kromtyngda monster som står bredvid dem? Ser de något överhuvudtaget? Eller passerar deras 80-åriga liv helt utan intryck eller passion? Och det här, vi har ju ställt oss den här frågan många gånger. Liksom när man, eller på motorvägen, man blir omkörd av en familj. Ingen tittar.
Ja, precis. För även om man inte, liksom, då kommer du i en muskelbil, även om du inte gillar den, du kanske till och med avskyr den, så men det är de här som inte tittar överhuvudtaget.
Ja.
Och inte så här, sen ser man ju att det finns folk som väljer att inte titta.
Ja, liksom, av rädsla.
Men det ser man. Ja. Men folk som bara, man ser att nej, de tog ingen notis om att här ligger liksom en Charger från 70 helt original. Liksom.
Exakt. Ja. Och jag vet inte om man ska tycka synd om dem eller om man ska avsky dem.
Mm.
Men det kanske är så att vi inte kan få bekräftelse från alla. Vi kanske måste lära oss att leva med det här. Och för att underlätta det, tänkte jag att vi skulle sätta ett ord på det här.
Mm.
En diagnos helt enkelt.
Mm.
Och för då blir det lättare för oss att hantera
liksom, den typen av människor.
Typen av människor.
Mm. Och, lite som ADHD. Det var liksom lättare för föräldrarna när man fanns ett namn. Att
exakt.
Sätta på, istället för skitunge.
Och exakt så. Mm. Men det här skulle jag vilja kalla för helt sonika HBB.
Aha.
Ja, hobbybilsblindhet.
Hobbybilsblindhet, ja. Just det. Ja.
För om man då bara kan konstatera att den där jäveln hade HBB.
Ja,
Då får man liksom, då blir det lite mer synd om
det. Ja, jag förstår. Mm. Det är bra.
För då är det så mycket annat som går dem passé på något sätt.
Mm.
Men vill ni däremot ha då en omedelbar bekräftelse så kan ni tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare. Så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer en vinnare som får 1 000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Mm, det är fan inte fiskan.
Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Mm.
Och sen,
ja,
nu närmar sig Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar eller motorcyklar.
Mm.
Gå in på deras Facebook och håll dig ajour med vad som händer. Men det jag skulle komma till med det här staccato ryckiga staccato avslutningen så är det ju den 25 september i Skokloster, då vi sparkar loss Gasoline Car Show.
Mm. Det får ni bara inte missa.
Nej, och det får fan inte ställas in.
Nej. Det kommer inte göra.
Säger du Visst.
Ja. Med det sagt då, ska vi tacka för den här veckan.
Ja. Nu har jag smittat dig med min svenneförkylning.
Ja, risken finns väl, men det är som det är.
Nu ska vi träffa Tom Bertling.
Det ska vi göra.
Med honom.
Mm.
Och då får vi önska alla en härlig fredag och en trevlig helg.
Exakt så. Så hörs vi om en vecka.
Ha det bra.
Hej.
Hej.